Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Otålig, rolig och lojal. Med dessa tre ord beskriver sig Anastasios Stassesoulis. Harmoniskt. Så beskriver han livet just nu. Anastasios slog igenom som 12-åring i Den bästa sommaren och sedan dess har han medverkat i våra största svenska serier och filmer. Just nu är han aktuell i Maskineriet på TV3. Rollen som Zack i Gåsmamman resulterade i både booty calls och frierier på sociala medier från främmande kvinnor. Och det var faktiskt ett digitalt DM som blev startskottet för hans nuvarande relation. Jag heter Anna Hegerstrand och du lyssnar på min intervjupodcast Livshjulet med veckans gäst Anastasios Stassesoulis. Du, livet just nu, hur skulle du beskriva det?
Harmoniskt, om jag ska använda bara ett ord sådär.
Ja, det är ett ord som jag aldrig har i mitt liv.
någon gång måste du få höra det också.
Ja, berätta, vad innebär harmoni?
Harmoni innebär att jag i min väldigt ska man säga, privilegierade sits just nu kan ha det ganska avslappnat på dagarna och ha liksom, bra med jobb framöver som jag ser väldigt mycket fram emot. Jag har också kommit ur en period, en ganska lång period med väldigt mycket jobb. Så nu har jag har varit jag gillar inte att använda ordet ledig, för det är jag inte, men jag har kunnat vara hemma väldigt mycket och det tycker jag om. Jag tycker det är skönt att vara hemma och bara inte göra någonting eller jobba hemifrån. Bara vara hemma är rätt skönt. Så jag har landat i att jag är ganska harmonisk.
Vad skönt.
Ja.
Och när du säger att du kommer ur en lång period med ganska mycket jobb, eller en period med ganska mycket jobb, är det Maskineriet ni har spelat in då? Eller är det länge sedan ni gjorde det?
Maskineriet är det sista jag har spelat in faktiskt. Så det är det som är liksom mest top of mind. Och, men det var det som liksom fick avsluta den här perioden av väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Så det känns ju passande också i och med att den inte har kommit ut än och att det snart är på väg.
Ja, och Maskineriet säsong 2 har ju premiär 15 maj på Viaplay. Ja. Precis. Mm. Och jag har ju ganska bra koll på dig som skådespelare, vilket jag sa här innan vi tryckte på rec. Eftersom att du spelar min favoritkaraktär i min favoritserie, Gåsmamman.
Mm.
Och det ska vi prata mer om. Men jag har inte så bra koll på dig som utanför ditt jobb. Jag har lyssnat på lite intervjuer med dig, bland annat min kära vän Nemos senaste intervju med dig, som ändå är ett par år sedan.
Mm.
Men hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Tre ord bara.
Du får gärna fler, beroende på hur lång tid du har.
Hur lång tid jag har. Jag skulle säga att jag är otålig, rolig och lojal.
Mm.
Kanske. Det var lite dumt kanske att börja med ett dumt eller med en dålig egenskap.
Men att vara otålig behöver väl inte behöver inte vara dåligt?
Det kan ju vara bra också. Så kan det vara.
Hur hanterar du din otålighet? Gör du det?
Ja, till viss mån. Jag försöker att i trafiken till exempel är jag ju väldigt otålig.
Alltså du är en busig i trafiken?
Nej, tvärtom. Jag är lite en sån här som jag har inget tålamod när andra är busar i trafiken.
Mm.
Så jag tutar gärna eller ropa lite från min bil och sådana där saker.
Har du varit med om någon sån här incident
på grund av att du ska vara så här, vad heter den här, Ove?
Jaha, Ove. Alltså, en man som heter Ove.
Ja, en man som heter Ove i trafiken. Ja, är du honom?
Ja, men lite så. Jag tror att jag är lite som en så här moralpolis i viss mån.
Lite gubbigt?
Ja, jag har alltid varit väldigt gubbig, just, eller bara i det avseendet. Jag tror att jag alltid har varit liksom 75 år gammal mentalt. Så väntar jag bara på att resten av mig ska växa ikapp det.
Mm.
Men nej, jag har aldrig hamnat i någon liksom fysisk konfrontation, inte alls. Däremot så vid något tillfälle så har man ju vevat ner utan, ifall någon annan har vevat ner utan. Så ropar man lite på varandra och ser man sur i några minuter och sen har man en, sen går det över.
Mm. Vad har otåligheten för drivkraft i ditt övriga liv då? Jag tänker i både privat och yrkesmässigt.
Jag tror att det leder till att man blir ganska effektiv. Både vad gäller jobbet och sånt där. Det finns liksom inte... Jag har inte tid med lullull. Jag har inte tid med att på ett onödigt sätt linda in saker och ting. Utan jag tror att jag är ganska rak i det jag tycker. Inte på ett sätt som inte är respektfullt eller någonting sånt. Det gör jag aldrig avkall på. Men det känns som att let's get to the point. Så sparar vi både tid och energi.
Mm.
Och jag tror att jag är sån i ganska god mån. Även privat. Att om jag har en ledig dag och jag har bestämt för att jag ska åka och storhandla till exempel, då gör jag det direkt efter frullen. Och jag väntar liksom inte till eftermiddagen, utan jag gör det direkt så jag har det gjort.
Mm.
Men jag tror att man blir ganska effektiv.
Mm. Kan det handla om att du också har varit din egen lyckasmed i din bransch i väldigt många år?
Oh ja, det är nog där det är rotat skulle jag tro. Faktiskt. Mm. För jag fick tidigt lära mig att det är liksom, här är det ingen som kommer göra jobbet åt dig, utan det får man göra själv.
Mm. Och du slog igenom som 13-åring, 12-åring va?
Ja, jag var 12 när vi spelade in.
Ja, den bästa sommaren.
Ja.
År 2000. Och sen dess har ju du jobbat intensivt som skådespelare. Och på vilket sätt skulle du säga, förutom det här att du get shit done, att det har påverkat din uppväxt att ha klivit in i arbetslivet så tidigt?
Jag tror det har påverkat mig på ett bra sätt, för att jag blev liksom hänförd av att jobba med vuxna i ett vuxet, i en vuxen miljö. Jag tyckte det var jättehäftigt och spännande att lilla jag kunde göra någonting som imponerade på den här vuxna mannen eller vuxna kvinnan. Det tyckte jag var jättehäftigt. Det blev lite som en, ja men nästan som en drog på ett sätt. Mm. För jag ville bara fortsätta. För under mina år så har jag sett så många barnskådespelare som har varit jätteduktiga. Mycket duktigare än mig i många avseenden. Men som bara inte haft intresset av att fortsätta. Vilket jag tycker är synd. För de hade kunnat bli riktigt bra.
Mm.
Men jag hade aldrig några problem med att jobba med vuxna. Jag tyckte det var skitkul. Jag ville bara fortsätta. Jag ville göra mer och mer och mer. Sen kom jag till en punkt där jag tyckte det var jobbigt med baksidan av det hela. Att bli igenkänd och sånt där. Så då hade jag en period på några år då jag kände att jag ska göra någonting annat. Men sen hamnade jag på rätt köl igen. Vad var det? När jag var typ 18-19. Slutet på tonåren. Då bestämde jag mig för att det är det här jag ska göra.
Vad var det som var jobbigt i att bli igenkänd?
Det kändes som att folk redan då faktiskt kunde ta sig friheter på ett sätt som jag tyckte var ganska, ganska konstiga. Alltså om jag var ute och umgicks med kompisar till exempel, så kom det fram någon helt okänd och skulle börja fråga massa frågor som rent krasst sett som jag tyckte de inte hade någonting med att göra.
Mm.
Och sånt kan man ju till viss del uppleva än idag. Det är en helt annan sak idag med mobiltelefoner och sånt, även nu. Hur många gånger man har blivit liksom smygfotad och sånt där.
Märks det tydligt?
Ja, men jag tror man lär sig känna igen sånt beteende. Man ser det i ögonvrån, bara på kroppsspråket hos människor. Då ska jag inte säga att jag är den mest utsatta. Det finns många som har det bra mycket värre än vad jag har det. Men det kan vara lite sådär. Man har ju vant sig. Men jag tycker fortfarande att det kan vara så här. Det där är liksom en integritetsfråga. Att du kom fram och fråga om en bild, om du vill ha en bild.
Mm.
Stå inte och smygfilma mig som någon jävla stalker.
Nej.
Det är skitläskigt.
Ja, det kan jag förstå. Men har det lett till att du... har det påverkat dig på något sätt? Att du så här, idag känner jag mig jävligt risig. Jag pallar inte att någon tar en bild på ICA. Liksom.
Man har ju dåliga dagar ibland.
Har man?
vissa dagar är man nog mer känslig mot det än andra. Samtidigt så får man får ju förstå också att i vissa forum så är det kanske mer acceptabelt och förståeligt att det kommer fram folk.
Så på krogen typ? när man
på krogen
druckit.
Till exempel. Ja. Jag har ju jag och några kompisar brukar åka iväg på hockeyresor någon gång per år. Eller vi gjorde det i alla fall innan pandemin.
Vilket lag håller du på?
Djurgården håller jag på. Så att vi har åkt runt på till liksom Karlstad och Jönköping och sådär. Och där är ju folk mycket modigare på ett sätt, har jag upplevt. Så där kommer de ju fram i helt andra skalor än vad det brukar vara på hemmaplan. Mm. Och det har ju varit att då kanske man har en öl eller två innanför västen också. Så då är man lite mer bekväm med det kanske.
Ja.
Men det är mycket mer vanligt förekommande utanför Stockholm.
Är det inte lite så att stockholmare också så här, ja, man vill inte visa att man känner igen någon, för att man ska vara så liksom van vid att det cirkulerar kändisar,
ja, men lite
överallt.
Så kan det absolut vara.
Ja.
Sen är det också, det finns ju så jäkla mycket filmer och serier där ute, så att alla kan inte känna igen den heller. Tack och lov så gör de ju inte det.
Nej, men du har ju medverkat i många produktioner, som många stora svenska produktioner som har blivit väldigt folkliga. Allt från Johan Falk, Gåsmamman, alltså det är mina två favoriter. Och jag sa ju också till dig, och jag vet inte om de som lyssnar vet det, men jag tittar ju väldigt sällan på tv och film. Men jag tittar på svenskt när jag gör det.
Mm.
Så att jag har ju en väldigt stark relation till din rollkaraktär i Gåsmamman.
Mm.
Och som ju är den här bad boyen som är kriminell, som blir snäll liksom.
Mm.
Och får barn med Nina och vänder. Vad har du fått för reaktioner? Jag tänker främst från kvinnor på den rollen. För att det är ju varje ung flickas våta dröm typ att vända bad boyen till en snäll. Jag var han som fick. Alltså det har någonting. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Han var ju inte bad på det sättet, i och med att han var ju... Det kan vi ju spoila. Det var ju så.
Just
det,
det vet man ju inte från början.
Inte från början. Från början tror man att han är bara liksom lite halvrutten sådär. Barrys
kompanjon. Eller följeslagare.
Ja. Men reaktioner från kvinnor, ja, alltså det har ju varit, varje gång man gör någonting som blir folkligt på något sätt, eller som blir väldigt populärt, så det är klart att man märker att det är kanske lite oftare man blir stoppad, eller det är oftare det skrivs på Instagram eller sådär. Och jag har blivit friad till, tror jag, två eller tre gånger i alla fall. Och det är alltså
okända kvinnor?
Av främlingar, ja. Digitalt, och det är ingen som kommer fram. Och sånt vågar ju inte folk säga.
Nej.
Liksom, face to face. Men det har jag fått. Så ett och annat så här, halvspännande
förslag.
Ja, som har varit ganska mycket på gränsen faktiskt, nu när man tänker på det. Men,
det var MeToo-varning?
Oh ja. Nej, inte bara varning. Det har varit MeToo, alltså... MeToo 5 av 5 liksom.
Blir man smickrad då, eller vad är din reaktion?
Alltså det var så intressant, för att Gåsmamman säsong 3, när jag började ha ganska mycket att göra i den serien, den kom ju ut ungefär samtidigt som MeToo hade börjat brisera. Mm. Och varje gång vi har premiär på en ny säsong av Gåsen, så blir det ju en spike i liksom kommunikation och sådana där saker. Mm. Folk som hör av sig.
Booty calls.
Ja, precis. nej, tack och lov inte sådana. Men och då, så i ljuset av när MeToo briserade där, liksom hösten 2017, så det blir ju att när man läser sådana här meddelanden, så först, jag skrattar ju till, jag blir så här, men herregud.
Mm.
Och sen kommer jag att tänka på att liksom i ljuset av allt som pågår just nu med MeToo, jag bara, fast är det här MeToo också?
Mm.
Så läser jag det igen. Så bara, det måste det ju vara.
Ja, för det måste gälla åt båda hållen.
Det måste det göra, givetvis. Och så visar jag det för någon kompis och någon kollega, och de reagerar lika, eller så här, mina kompisar som inte har med branschen att göra, de skrattar först. Och
sen, de skulle väl bli jättesmickrade om de fick det, tänker jag.
Gissar jag, ja precis. Men och sen blev även de blev så här, oj, fast det här kanske var lite... Så, i alla fall några av dem. Medan som jag skulle visa det, när jag visade det för kollegor, de var ju såhär, men gud, det här är ju hemskt, det här kan ju inte vara. Jag bara, ja, nej.
Har du aldrig funderat på att utnyttja din ställning?
Nej, för fan, alltså jag är ju förhållande, jag är ju fest med och grejer. Så att,
just det, sen 3 år?
Ja, nästan, vad fan blir det, 2? Ja, snart 3 år.
Mm. Ja.
Så inte på senare tid.
Nej, precis. Men innan dess får man väl njuta av smörgåsbordet.
Njuta av smörgåsbordet.
Det gjorde jag innan jag kom in i en relation.
Det var ett jätteroligt uttryck.
Ja, ja,
det har inte jag hört förut.
Man måste smaka på alla rätterna innan man hittar sin favorit.
Exakt, exakt så.
Men det har du gjort nu.
Ja, men jag är klar.
Och ni är förlovade.
Ja, vi är förlovade.
Grattis. Tack hur länge?
Snart ett år, faktiskt. Ja.
Var det du som fria?
Det var jag som fria.
Mm. Men det var hon som raggade upp dig?
Ja, det stämmer. Det stämmer bra. Hon skickade ett DM till mig. Och,
inget sånt DM då, va?
Nej, hon var bra mycket mer classy än så.
Ja,
men hon skickade ett DM och jag tyckte hon verkade rolig. Och hon uttryckte sig på ett sätt som var så här, väldigt rakt på sak.
Mm, alltså, precis som du är.
Och det kanske var det som jag liksom lite fastnade för i början. Att säga, vad kan det här vara för någonting? Mm. Men så gick vi ut på en dejt. Och sen på den vägen ner.
Mm.
Liksom. Så jag tror att jag uppskattade det från början. Att hon var väldigt så här, spot on.
Mm. Har ni också ett bröllopsdatum? Eller?
Det får vi se. Det har vi inte bestämt än.
Hur är du som pojkvän?
Jag tror faktiskt att jag är ganska bra som pojkvän. Jag är ganska bra på att lyssna, tror jag. Och jag är väldigt mån om att få alla i min närhet egentligen och må bra. Att skratta. Jag älskar ju att få folk att skratta. Det är ju den tyngsta drogen som finns i princip.
Mm.
Jag tycker mycket om att få henne att skratta. Och det vet jag att hon uppskattar. Hon tycker ju jag är sjuk i huvudet och knäpp. Men hon säger det liksom mellan skrattpauserna.
Mm.
Så det är ju bra. Men jag tror att jag är rätt lätt att ha att göra med. Mm. Det säger hon i alla fall.
I höst så tar du klivet in på musikalscenen. Och gör huvudrollen i The Bodyguard på Kinateatern.
Mm.
Spännande.
Det ska bli väldigt kul.
Är det din musikaloskuld?
Nej, jag har varit med i en musikal tidigare. Men då hade jag en ganska mycket mindre roll.
Vilken är det?
Det var en som hette Carl Gerhard som vi gjorde på Stockholms stadsteater för massa år sedan. Mm. Där Richard Wolff spelade huvudrollen. Han spelade Carl Gerhard i en jättefin tvåaktare som vi spelade på stora scen. Jag var inte med från början i den. Jag tog över Björn Elgerts roll i den. För att han fick en annan roll på teatern. Och de skulle liksom krocka. Så då behövde de någon som hoppade in och tog hans roll. Och då hade vi precis slutat spela vd på Stadsteatern. Med Helena Bergström och Cissi Fors. Så då hade jag lite tid kvar på mitt kontrakt där. Så då var det så här, men då hoppade jag in där och körde. Men det här kommer ju vara en helt annan nivå av... Det är ju jättemycket sång i den här. Och Nadia Kassane som spelar vår Whitney, hon har ju en pipa som både räcker och blir över. Hon har en jättefin röst.
Mm.
Så hon ska liksom axla en av tidernas bästa sångerskors insats i den där filmen.
Ja, det är modigt.
Det är riktigt modigt, men är det någon som kan klara det så är det hon.
Mm.
Och jag kommer nog klara av att stå bredvid och se tuff ut, tror jag.
Ska du sjunga?
Jag kommer faktiskt att sjunga, det ska jag.
Jag tänker så här, det finns ju liksom etablerade manliga riktiga musikalskådisar, alltså musikalstjärnor. Varför tror du man valde dig?
Det undrar jag också. Nej, men de ville nog fokusera på att ha spelet så passande som de kunde till den här rollen.
Mm.
Och jag vet inte vad det var de hade sett mig i som fick dem att tänka på mig först och främst.
För det var de som hörde av sig till dig?
Det var de som hörde av sig till mig. Och det är alltid kul att få, dels att få höra att man är någons första val. Men också när det klaffar med någonting, att det sen visar sig vara någonting som man faktiskt vill göra. Och jag har inte gjort musikal på det här sättet, som sagt. Jag kommer ju sjunga lite grann, kommer jag göra. Men den här gången kommer jag sjunga själv. När vi gjorde förut, då sjöng jag ju bara i kör. Så nu ska jag sjunga helt solo. Så det är en upplevelse i sig att titta på, tror jag.
Har du erfarenheter? Har du tagit sånglektioner eller sjungit tidigare?
Nej, ingenting. Och jag frågade vår regissör ifall... Jag messade honom rätt nyligen och bara sa, men du, borde inte jag börja ta sånglektioner igår?
Du är medveten liksom om att jag inte kan sjunga, va?
Ja, exakt. Men han sa det att nej, det utan att ge iväg någonting för handlingen.
Ja.
Men han sa det att jag vill ha så som du gör det. För det behöver inte vara top notch. Det behöver inte vara en 5-4 eller ens 3-stjärnig sång, tror jag.
Nej.
Det passar liksom lite i den scenen att det inte ska vara så himla bra kanske.
Ja, jag fattar. Det är inte du som tar de högsta tonerna i I Will Always Love You, man.
Dessvärre inte. Dessvärre inte. Inte den här gången i alla fall.
Och det har premiär i höst. När börjar ni repa?
Vi börjar repa den 1 augusti. Så vi repar i 5-6 veckor och sen har vi prempat den 8 tror jag, september på Kina Teatern.
Så du har ledigt hela sommaren fram tills dess?
Nej, det har jag inte. Jag ska faktiskt filma i, vi börjar filma i maj. Så om ungefär en månad ska vi börja filma en tv-serie. Och det är så himla, du vet som det alltid är, att man inte får säga vad det är.
Ja.
Men så jag kommer ha lite att göra i alla fall. Jag har inte jättemycket att göra i den serien, så att jag kommer ha lite grann. Sådär. Men så jag, det jag är liksom närmast i pipen är ju premiären av Maskineriet, och det är den jag ser väldigt mycket fram emot också, för jag har inte sett knappt någonting. Jag har bara varit inne och eftersynkat lite grann och fått se några vanliga, inte helt bearbetade scener.
Mm.
Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vart vi landar med den.
Ja, du, jag tänker, du har ju jobbat så otroligt länge som skådis. Har du haft några liksom, tankar på att fördjupa ditt arbete, att involvera dig mer i liksom produktion med, som producent eller manus?
Absolut.
Du har ju skrivit filmer.
Ja, jag skrev 2 kortfilmer tillsammans med Sofia Brattvall och Magnus av Sandeberg för några år sedan. Och det var skitkul. Jag har alltid tyckt om att uttrycka mig i skrift. Jag upplever att jag är bättre på att uttrycka mig i skrift nästan än i tal oftast. För då får man lite mer tid att tänka efter vad det är man ska
ja,
säga.
Exakt.
Men faktum är att jag och Filip Berg håller på att utveckla en tv-serie just nu. Som vi har en kanal som är lite intresserade faktiskt. Vi ska se om vi kan bara hitta varandra. För de verkar vilja ha någonting lite annorlunda, medan vi ville ursprungligen gå åt ett visst håll. Men nu har vi ändrat vår riktning lite grann.
Mm.
Och vi tror att det kan klaffa väldigt bra faktiskt med det de vill komma åt. Så det är det vi sitter och liksom finsnickrar på lite grann just nu.
Ja, jag förstår.
Och då kommer vi vara involverade både som liksom medproducenter och i viss mån även manus.
Ja. Din relation med Filip Berg, ni är bästa kompisar.
Ja, men det kan man väl nästan säga.
Ja, för jag har lyssnat på en podd där ni båda medverkar.
Ja, fan, Tom och Petter. Ja,
ja. Och sen så pratar du i Nemo möter om Filip Berg.
Mm. Och vice versa.
Ja, exakt. och vad den här relationen, varför är den så? Varför vill alla prata om den och varför ska ni ställa upp tillsammans och jobba tillsammans?
Senast i morse faktiskt så blev vi inbjudna till ett så här idrottsevent tillsammans. Jag vet inte vad det är som har gjort att vi klaffar så bra, men för att vi i grund och botten så är vi väldigt, väldigt, väldigt olika. Vi är hund och katt, vi är natt och dag liksom.
Mm.
Jag är den här fyrkantiga, du vet, gråa, logiska bromsklossen som säger, nej men nu får vi, hörru, nu får vi skynda oss och nu måste vi fixa, och han är en fritt svävande konstnärssjäl som inte har koll på någonting, höll jag på att säga. Och också bara en sån grej som det fysiska, att han är typ 1,90, jag är 1,75 typ.
Mm.
Så det blir lite så här, och vi gör narr av varandra.
Helan och halvan.
Helan och halvan, vi gör narr av varandra konstant. Och även på inspelningsplatser så ser vi till att prata så mycket skit om varandra som vi bara kan. Till en viss gräns, för att vi har båda upptäckt att så här, okej, fast den jag pratar med nu, hon förstår inte att Filip och jag är jättegoda vänner och att det här är bara på skoj. Så då får man liksom, nej, gå in och med någon slags brasklapp och säga att retroaktivt att nej, Filip är en bra kille, han är en jättebra.
Tycker ni båda det är roligt att skämta lite över gränsen?
Oh ja.
Mm.
Oh ja.
Det är där humor uppstår.
Det är där humor uppstår. Jag tror inte, det är av flera anledningar tror jag inte det är en bra idé att han som min liksom, sms-konversation skulle komma ut för offentlig
skåda. Blir jag jättesugen på att ta del av den. ni kanske ska ge ut den.
Ja, eller hur? Det är väldigt, väldigt högt i tak.
Ja.
Där. Men nej, jag vet inte vad det har bara fallit sig naturligt. Vi gjorde en film tillsammans med Studentfesten för en massa år sedan. Och klickade där vi spelade bästa vänner i den.
Mm.
Och sen ett halvår senare så åkte vi till USA i ett par månader tillsammans. Det är ganska lätt att umgås med honom.
Hur är det att jobba ihop då när du är den strukturerade och han är den som svävar iväg?
Alltså på inspelningsplats är han ett superproffs.
Mm. Och att skriva?
Det är en annan... PGA-pandemin och sånt har vi inte kunnat sätts lika ofta. i alla fall inte inledningsvis. Men det funkar också väldigt, väldigt bra. För att vi har ju, det är inte bara han och jag som skriver manus. Vi har en kille som heter Anton Nyberg som är vår manusförfattare.
Mm.
Och han är ju liksom, han är filtret, han är svampen som tar in alla mina och Philips utsvävningar och liksom lyckas kanalisera dem och få dem på papper, få dem på print. Han är en maskin, den killen.
Mm.
Så han har väl nog mest att hantera, tror jag, att jag och Philip som är så olika i vår feedback och vårt sätt att kommunicera på. Försöker liksom få ut våra idéer till honom.
Och du fyllde 35 i januari.
Ja.
Ja. Vad har du för relation till din ålder?
Bra fråga. Hur menar du?
Alltså, nej, men tycker du om att vara 35? Har du åldersnoja eller längtar du efter att bli äldre?
Ja, du menar så. Jag längtar tills jag blir äldre faktiskt.
Eftersom du är 75 på insidan.
Eftersom jag är 75 på insidan. Nej, men jag har aldrig haft någon sån här åldersnoja eller någonting som, så att det känns som att, men shit, jag har inte hunnit det här och det här och det här. Och jag vet inte om det grundar sig i att jag började jobba så pass tidigt så att jag hamnade liksom före kurvan.
Men kan du inte känna, för du var ju under många år den yngsta och sen den yngre i branschen. Nu så är det ju många som är yngre än dig som är liksom i början av sin karriär. Mm. Medan du är etablerad, det är ju skönt på ett sätt. Men du hamnar i ett annat läge, tänker jag.
Det är jätteskönt faktiskt. För att jag kan ju använda all den hjälpen och de råden och de tipsen som jag fick i början. Kan jag nu skicka vidare på ledet liksom.
Ja.
Till de unga som kommer upp idag. Och det känns jättefint att kunna ha en mentorsroll till vissa av dem. Liksom.
Mm.
Och, så jag har ett jättebra förhållande till min ålder. Jag såg fram emot att fylla 35. Jag ser ännu mer fram emot att se det mera fylla 40 och 50 och mer. Sådär. Jag vill bara bli äldre. Jag tycker det är skönt.
Vad är det som är skönt med att bli äldre?
Sådana här förväntningar som man har på sig som 20-plussare till exempel. De fasas ut och de blir urvattnade.
Mm.
Att det är så här, du behöver inte vara på krogen till ett visst klockslag. Det är förståeligt om du vill gå och lägga dig tidigt. Det är okej ifall du tycker att det är för hög musik.
Mm.
Och sådana där saker. Jag inser att jag låter snarare som 95 än 75. Men det är
jag
bara
tycker
som
också det är jobbigt med hög musik. Och det har jag lite ångest för. Jag sitter så här på någon restaurang och det är svinhög musik. Och man hör knappt vad sällskapet säger. Och man bara så här, jag ska inte klaga på musiken nu för då låter jag så jävla tantig.
Alltså jag kan säga så här att under pandemin som har varit så en av väldigt, väldigt få ljusglimtar tyckte jag var att eftersom vi i Sverige ändå hade krogar öppna och sånt där.
Till 9 typ.
Till 8 till och med.
Till 8
och det var ju drömmen.
Ja, faktiskt.
Det var drömmen för mig. Att om man hade en ledig lördag att gå och sätta sig med någon kompis på någon krog liksom redan på eftermiddagen.
Mm.
Sen vid 7-tiden var det så, nej fan, ska vi dra och fyllekäka och sen dra hem? Det var skitskönt.
Och så vaknar man dagen efter och mår bra.
Mår bra.
Så man ändå haft en hel kväll på något sätt.
En hel dag. Man har fått inleda tidigt, man har fått avsluta tidigt. Det har inte varit någon hög musik, det har inte varit massa folk. Det har inte varit
liksom,
ingen har varit så här, shots!
Nej.
Ingen har hållit på så, för ingen hinner liksom komma in
Nej.
I det modet.
Det skulle jag säga är åldersrelaterat, för så tänkte man inte för 10-15 år sedan.
Sant. Det är väldigt, väldigt sant.
Ja. Men jag tänker, med alla åldrar så finns ju, du säger, ja, men det finns ingen förväntan att vara ute sent på kvällen och dricka shots och sådär. Men sen tänker jag att alla åldrar har en förväntan på sig. Som, jag fyller 40 i höst. Fortfarande 39.
Mm.
Viktigt.
Viktigt att poängtera.
Ja, och jag känner att, att jag hade varit stressad om det hade varit vissa saker som jag inte hade bockat av. Till exempel att jag hade hittat det jobbet jag ville. Jag har 2 barn som jag fick, inte jätteung, men jag var 34 och 35 när jag fick mina barn.
Mm.
Fanns kanske en viss stress att barnen föddes så tidigt. Så att jag tänker att det finns andra förväntningar. Men känner du att du har uppnått det du vill uppnå?
I mångt och mycket så känner jag verkligen att jag har gjort det faktiskt.
Mm.
För att, alltså som till exempel, jag skrev en sån här bucket list när jag var typ 14. Alltså jag var jätteung när jag skrev den.
Mm.
100 saker jag måste göra innan jag dör. Jag kikade på den för inte så länge sedan. Jag har behövt byta ut ett och annat, en och annan punkt på den där, för att någon har varit för barnslig. Någon annan,
köpa en Ferrari.
Ja, men typ. Och så här, någon har bara inte kunnat gå och göra längre. Mitt mål var att se Steve Irwin, kommer du ihåg han? Krokodiljägaren. Den är ju lite krånglig. Men så jag skrev en sån lista och så bestämde jag att liksom, här är 100 saker jag vill göra innan jag dör. Och så kollade jag på den för inte så länge sedan. Jag är typ halvvägs klar med den. Bara vissa är ju så här, alltså förhållandevis lätta att utföra. Mm. Medan andra ändå kräver liksom ganska mycket pengar och planering och sånt där. Typ, jag har varit och snorklat vid barriärreven. Det är ingenting man gör bara över en helg. Liksom.
Nej, det tar några veckor.
Det tar några veckor. Och sådär. Så att med det i åtanke så känns det som att jag har ändå nått de mål som jag har velat. Liksom. Och, för jag har aldrig haft något uttalat mål att, i alla fall inte som vuxen, att säga, ja men by the time jag har fyllt 35 så ska jag ha 2 ungar och bo i villa och ha den och den bilen. Alltså det har aldrig varit någon liksom morot eller drivkraft för mig så.
Nej.
Så det känns, jag känner mig väldigt trygg i där jag är, så att säga.
Mm.
Med både livet och karriären och sånt där.
Och om du får ta några punkter ur din bucket list som du verkligen vill göra framöver, vad är det?
Och det är högt och lågt. Besöka Sydamerika vill jag göra.
Mm.
Det har inte gjort än. Bestiga Kilimanjaro skulle jag vilja göra. För det är bara en vandringsresa.
Mm.
Det är liksom ingen klättring involverad. Jag skulle vilja skaka hand med Zinedine Zidane.
Mm.
Som var liksom min idol när jag växte upp. Så det är lite sådana saker som finns där. Hoppa fallskärm gjorde jag här för ett par somrar sedan. Så den är liksom avbokad och klar.
Det skulle jag vilja göra. Var det läskigt?
Nej.
Härligt?
Ja, det var härligt. Det var så här, för jag var där och hoppade med 2 kompisar och vi sa det efteråt i bilen på vägen hem att det var kul, men man önskar nästan att man hade haft, att man hade varit rädd för det, att man hade varit höjdrädd eller någonting sånt, för då hade det känts som att man hade åstadkommit någonting efter hoppet. Efter hoppet var det så här, men det här var ju kul. Det är klart pulsen gick upp, det är ingen snack om saken. Men hade man varit mer rädd för det från början, då tror jag det hade känts mer som en bedrift, att man har verkligen gjort någonting häftigt.
Ja, jag fattar.
Men jag har bungee jump kvar.
Jag tänkte säga det.
Så att, och det ska ju vara 100 resor värre. Så att, där kanske.
Men jag har också läst att du länge har närt en dröm om att jobba internationellt.
Ja.
Stämmer det?
Ja, alltså. Dröm vet jag inte om det är längre eller om det har varit det de senaste åren, men självklart skulle det vara skitkul. Givet att projektet är rätt och att allting klaffar liksom tidsmässigt och så. Det skulle vara skithäftigt att göra film i USA till exempel. Jag har haft förmånen att göra fransk film. Det var i och för sig i Sverige, men då fick jag ändå prata franska. Det var jävligt kul. Jag har filmat i Tyskland också. Och varit runt lite, men sen Norge och Litauen och Belgien och sådär. Så jag har absolut fått prova på det.
Mm.
Men det vore inte helt fel att testa på någon sån här 150 miljoner dollars Marvel-rulle. Och bara få se hur det maskineriet, no pun intended, hur en sån apparat fungerar. Och se den från insidan, det skulle vara väldigt kul.
Mm. Du, den här Netflix-filmen du gjorde, Red Dot.
Mm.
Jag har inte sett den, ska jag säga. Jag har sett Gåsmamman.
Ja.
Men skulle inte den kunna öppna dörrar? Jag tänker Netflix är ju ett internationellt varumärke och att man kan bli upptäckt på den vägen.
Ja, så vi fick ju en spridning som vanliga filmer inte alls får. Och den var ju, jag vet att för den kom inte riktigt upp i nivå på hemmaplan. Alltså i Sverige och jag tror i Norden så var det, de kom inte riktigt upp i de siffrorna som de hade hoppats på.
Mm.
Men utomlands däremot slog inte rekord, men den vida överträffade förväntningarna.
Mm.
Så där, jag tror att jag minns att jag tänkte att så här, men det här kanske kan öppna dörrar och så. Sen vet jag inte om det är för att jag inte har fått de chanserna som vi lite hade hoppats på efteråt, att hade kunnat öppna någon dörr här och där.
Mm.
Men också problemet har varit att just eftersom det har skett under en pandemi så har det inte riktigt varit som att alla de olika branscherna runt om i världen har funkat eller ens varit igång. på samma sätt. Så att jag har ju fortsatt, liksom, via min amerikanska agent så har jag fortsatt göra en och annan provfilmning. Men de har också varit väldigt sparsmakade. Och jag tror att den stora anledningen till att det inte har blivit någonting ännu internationellt efter den, det har varit för att jag har haft för mycket att göra här på hemmaplan. Mm. Och i Sverige är vi väldigt, väldigt duktiga på att planera in långt i förväg vad vi ska göra.
Mm.
Så att jag har blivit kontaktad och varit så här, men du, har du maj och juni ledigt? Då har jag varit så här, jag är uppbokad till november, jag kan inte.
Liksom. Nej. Är det lite så att det måste vara snabba puckar som typ... Säg nu har du bokat upp dig hela hösten på Kinateatern.
Mm.
Och sen kommer ni kanske eventuellt spela någon annanstans, eller? Eller det är inte helt otänkbart att det blir...
Att det blir turné, ja.
Ja, turné, ja, eller liksom att ni sätter upp den i Malmö eller Göteborg eller sånt där.
Exempelvis.
Ja, och då kommer en stor liksom Hollywood-chans. Då är det bara att säga nej, tyvärr.
Ja, alltså om man är under kontrakt så... går ju inte liksom att bryta. Det är också svårt med den här lojaliteten som jag var inne på lite tidigare. Att man känner också att nej, men nu har jag gett dem mitt ord på att göra det. Men omständigheter förändras ju varje gång. Och skulle det vara så att någonting dyker upp under vår spelperiod så är det så här, sorry, det är liksom, jag är under kontrakt. Det går inte.
Någon annan får göra James Bond den här gången.
Någon annan får göra James Bond den här gången, precis. Det är ju snack om att jag ska ta över Daniel Craig.
Ja, vad härligt.
Ja.
Kul. Mm. Då tänker jag att du får komma tillbaka då. Så
ja, men det gör
jag.
Då kör vi.
Ja, exakt. Du, vilka delar av livet upplever du att du har svårast att hitta balans i?
Oj, vilken bra fråga. Kanske... i viss mån, vad ska man säga, vänskapslivet.
Mm.
Alltså jag är lyckligt lottad. Jag har väldigt många vänner, alltså väldigt många bra vänner. Vänner som man kan liksom ringa mitt i natten ifall det är någonting. Men jag vet, alltså, i och med att många av dem har börjat landa i småbarnslivet och sådär.
Mm.
Så det blir ju en annan sorts dynamik i sättet man umgås på, där man kan inte ses lika ofta, eller om man ses så är det ju inte sällan i sällskap av deras barn.
Ja.
Och det tycker jag, alltså jag tycker väldigt mycket om dem, men det blir ju en annan sak såklart.
Det vet jag. Jag tycker, för vi var sena med att få barn i vår bekantskapskrets, så det var alltid så här ettåringar och tvååringar och snack om ettåringar och tvååringar. Jag tyckte det var värdelöst.
Mm.
Nej, men det blir en helt annan dynamik, och när en sån person som har en ettåring eller en tvååring väl är ledig från sitt barn, så vill ju inte den personen gå ut och festa eller sitta och käka middag och dricka vin sent på kvällen, då vill man ju bara sova. Så man är rätt tråkig i andras ögon som inte har barn. Upplever du att relationen har förändrats, att man inte riktigt kan relatera till samma saker?
Till viss mån absolut, för att när de nämnde småbarnsrelaterade problem så kan jag ju bara nicka och le och stötta om det går. Men det är ingenting jag kan relatera till.
Nej.
Däremot så våra vänskaper är så pass trygga och grundade så att det finns liksom ingenting riktigt som kommer kunna rucka på dem i grunden. Man vet fortfarande vad den andra går för och vad, alltså vilken sorts människa man är, men sen alla utvecklas ju. Och utvecklas ju på ett annat sätt nu, de som har barn.
Ja, och sen när deras barn har vuxit upp, om ni skulle få barn, då skulle de tycka att ni var jättetråkiga som har små barn.
Exakt.
För då klarar sig deras barn själva.
De tycker jag är tråkig redan nu. Så det är liksom...
Gubben.
Exakt.
Ja, jag fattar. Terapi, är det någonting du har erfarenhet av?
Nej, men fan i mig vad jag hade behövt det för några år sedan framför allt. Och jag tror, alltså än idag så är jag så här, jag mår jättebra och så, men jag tänker att varför inte? Alltså det ska ju vara jättebra. Alla de vänner och bekanta jag har som har gått i terapi eller går i terapi säger att det är liksom att det är guld värt.
Mm.
Jag har försökt öppna upp mig för nya intryck. Och det är ingen liksom retroaktiv 35-årskris på något sätt, men för att jag har börjat meditera till exempel.
Mm.
Och jag likställer inte meditation med terapi på något sätt. Men det känns som att försöka komma i kontakt med sitt inre och sådana saker. Jag tycker det är jävligt spännande. Så terapi har jag inte börjat med, men det utesluter jag inte alls. Och det känns inte som det nödvändigtvis måste vara någon katalysator till det. Alltså någonting händer och att jag måste gå i terapi. Men för några år sedan när jag gick igenom riktigt tuffa perioder så hade jag absolut behövt det. Men jag var 26 år gammal då. Jag var så här, nej, jag tror inte ens jag tänkte i de banorna då.
Nej. Och just terapi har ju som bäst verkning om man genomgår det när man mår bra. För då är det ingen brandsläckare liksom, utan då är det ju förebyggande syfte.
Okej. Okay.
Men, eller har jag hört, jag är ingen terapeut, men jag har gått väldigt mycket terapi.
Ja.
Men hur kommer det sig att du hittade till meditationen?
Ja, hur fan
eller sökte dig till meditationen?
Jo, men min tjej har, jag tror inte hon har mediterat liksom regelbundet eller ofta, men hon kan ju en del om sånt.
Mm.
Och hon nämnde det i förbifarten. Och sen träffade en jättegod vän till mig som jag inte hade träffat på väldigt länge. Och han berättade för mig att han hade gått igenom både det ena och det andra. Och jag visste inte om det här, för vi hade inte setts på så länge. Och då berättade han att han hade börjat meditera. Och han sa att det är som natt och dag. Och han är en av de smartaste människorna jag har träffat faktiskt. Och jag värdesätter hans input väldigt mycket vad gäller i princip allt. Och när en så pass, för mig, stark människa insåg eller, och kunde uttrycka att meditation gjorde liksom jättestor skillnad för mig efter en tuff period som han hade gått igenom, då insåg jag att jävlar, okej, om till och med han kunde må så pass mycket bättre efter en liten meditation, då var det så här, men fan, då vill jag också prova, bara för att se vad det kan göra.
Och vad har du gjort då?
Det har bidragit till att jag känner mig lite lugnare ibland. Att det är så här, jag behöver inte stressa upp mig eller hetsa upp mig över någonting. Jag tror att det i kombination med att jag har börjat träna kampsport har gjort att jag har blivit så här lite mer, att direkt efter ett kampsportspass eller efter en meditation så är man lite så här, okej, men det är lugnt, det kommer lösa sig. Det är liksom, så de två för mig tillsammans har funkat jättebra.
Vad roligt att säga det, för att jag gjorde en intervju med Malin Berghagen för det är många år sedan nu, men då sa hon det, för hon är liksom yoga Malin, men hon har ju i perioder, vet jag i alla fall, kompletterat yogan med kampsport, för det är som att, ja, men de kompletterar varandra, och yoga och meditation är ju, yoga är väl typ fysisk meditation, skulle man väl kunna säga. Men kampsporten då, tränar du mycket?
Det har inte blivit så mycket. Vi har bara kört i ett par månader. Jag och en god vän till mig. Det var en annan så här gammal kompis som jag inte hade träffat på länge. Och så nämnde jag för honom att jag bara slängde ur mig att jag har varit sugen på att testa kampsport. Och då sa han, men jag körde ju Muay Thai förra året. Och skulle jättegärna vilja ta upp det igen och köra med någon.
Mm.
Och vi är gamla fotbollskompisar i grunden. Så vi har ungefär samma fysiska förutsättningar, men också samma teknik. Vi har liksom fotbollen, det gör att sparkarna sitter rätt bra.
Mm.
Bara det att nu måste man lära sig att sparka lite mer med smalbenet och inte bara med foten. För då,
ja, just det.
Slår du sönder foten. Så vi har kört nu i ett par månader bara.
Mm.
Typ 6-7 gånger eller något sånt där. Men det är skitroligt. Alltså, det är så kul.
Mm.
Det är så kul. Har du testat det någon gång?
Jag har testat kampsport en gång. Jag tränade då med Jörgen Krut.
Okej, okay, du gick direkt på eliten.
Jag
liksom
gick
eliten.
Direkt på eliten. vi träffades i ett annat sammanhang. Vi var med på samma träningsresa. Och sen så fick jag träna med honom. Och jag var blå, gul, grön, lila på mina smalben i typ en vecka efter.
Ja.
Så jag gick inte tillbaka. Men jag tror att jag skulle behöva det. Alltså har man mycket energi så tror jag att det är ett jättebra sätt att kanalisera den.
Det är det definitivt.
Och jag menar, det var inte hans fel att jag var blåslagen. Det var jag som sparkade fel. På tal om det här med att man knäcker foten om man inte sparkar rätt.
Ja.
Så att man ska inte sparka på någon med liksom smalbenet. Utan man ska ju träffa på rätt sätt. Liksom.
Mm, precis.
Vilket jag inte lärde mig första gången. Men jag kanske får ta upp det där.
Ja, men gör det. För att jag upptäcker framförallt att om jag inte har mediterat på några dagar, eller 5-6 dagar, någon vecka, då märker jag att då börjar komma tillbaka till det här, att jag blir lätt irriterad på vissa saker och sånt där som om jag håller meditationen i schack, jag gör det ett par, tre gånger i veckan, och det behöver inte vara mer än 5 minuter, i alla fall inte för mig. Det sånt där kan jag gissa är väldigt individuellt. Så man håller sig på en liksom lugn nivå, och har man tiden och orken och lusten framförallt att, ja, men, köra något kampsportspass i veckan och kanske gå ut och springa eller gå och träna eller något sånt där. Det ger väldigt, väldigt mycket.
Mm. Jag tycker du känns överlag med eller utan terapin, eller terapi meditation. Nu är det här första gången jag träffar dig. Du känns som en väldigt harmonisk person, precis som du inledde med. Att du känner dig på en harmonisk plats.
Ja, men jag tror att jag har landat i det någonting. Och det känns väldigt bra. Sen får vi se hur det blir i höst när vi börjar spela 5 gånger i veckan. Och massa andra grejer kanske kommer emellan. Mm. Men jag är där nu i alla fall.
Och jag kommer definitivt att gå och se dig på Kina Teatern.
Ja, det får du göra.
Mm, det är premiär 8 september läste jag.
Ja, det stämmer bra.
Alltså, man har ju vuxit upp med Bodyguard.
Ja.
Och Whitney Houston och Kevin Costner. Och du går från en hunk i Gåsmamman till en annan hunk i Bodyguard.
I Bodyguard, ja.
Ja, så du får kanske sätta någon så här, vet du det, någon spam på din... Eller typ något lås på dina direktmeddelanden.
Ja, så här spamfilter.
På Instagram. Men ja, nu vet ju alla att du är lyckligt förlovad.
Ja, exakt.
Ja. Så det är ingen idé.
Nej, precis. Man kan försöka om man vill, men det kommer inte leda någonstans dessvärre.
Nej. Hörru, tusen tack för att du ville komma och gästa mig i Livshjulet.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Och lycka till med allting och ha en superhärlig sommar.
Tack detsamma.
Hej då.
Hej.
Podplay, en del av